Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men just det här projektet, det gick åt helvete helt enkelt. Alla, det sägs liksom att inom kryptosfären, alla, everyone's got a Bitcoin story. Och det har även vi.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 132 av We Are Influencers. Vanja Wikström är serieentreprenören och influencern som bara inte kan sluta bygga bolag. Det här är fjärde gången som hon medverkar i We Are Influencers och den här gången så tar vi upp allting som vi missade förra gången samt vad som pågår i hennes liv just nu. I det här avsnittet så pratar Vanja om vad som har gjort att hon blev träningsinfluencer när hon är mer känd som en person som aldrig har tränat en dag i hela sitt liv. Och så sen så djupdyker vi såklart ner i World of Lydia, hennes senaste projekt där hon jobbar med NFTs och Web3. Så att det blir ju väldigt spännande. Du får också höra om relationen med Josefin Dahlberg, hur det är att leva med en person som har ME. Vad är en NFT egentligen och hur fungerar kryptovaluta och blockkedjan? Här kommer min intervju med Vanja Wikström. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och varmt välkommen tillbaka igen, Vanja Wikström!
Tjoho! Fjärde gången gilt.
Ja men alltså, du vet, det är så mycket spännande som händer i ditt liv. Så jag känner ju att we need to talk about it.
Mm.
För att entreprenören i dig is going wild. Och har ju gjort det nu under ganska många år. Det är därför du får komma tillbaka och prata om det.
Det händer alltid någonting nytt i Vanja Wikströms universum.
Ja, men det är lite så. Det är lite så jag känner inför min poddpartner Alexandra Bylund, som jag har en podd som heter Vad fan håller jag på med? Tillsammans med. Och hon säger hela tiden och så här, men nu ska vi inte göra någonting nytt. Nu ska vi liksom ta hand om det vi har och förfina. Och sen så blir hon uttråkad och då bara, nu ska jag göra det här istället. Det är lite så, inte riktigt så det känns med dig, men lite så här att har man en entreprenörsskäl så har man. Och då måste man bygga nya saker, då måste man göra nytt.
Men det är lite så. Det är en skillnad tror jag, mellan förvaltare och initiativtagare.
Mm,
sådär. Och det är viktigt att veta också så att man har lite koll på vad man är för typ helt enkelt.
Det där var en av mina första grejer som jag liksom reagerade på när jag började närma mig startup-världen. Att just det här att vara skillnaden mellan entreprenör och förvaltare. Och den är inte solklar.
Nej. Det är den inte och jag tror att man kanske behöver jobba lite för att inse vilken typ man är. Alternativt om man känner det så behöver man ändå lite jobba och se vad man behöver hjälp med. För det är det att är man den här klassiska entreprenören så behöver man andra människor som också är duktiga på att liksom plocka ner alla bollar som man kastar ut i luften, sätta dem i en rad på bordet och skriva deadlines på dem. Det är inte jag lika bra på.
Nej, nej, gud, nej, det är inte jag heller. Det är därför man har ett litet team. Small but mighty team.
Ja.
Nej, men sist du var med, då pratade vi ju ganska mycket om... Ja, men vi pratade ganska mycket om din blogg. Vi pratade ganska mycket om ditt privatliv och hur det liksom har påverkat din situation och ditt jobb.
Mm.
Vill du ge oss en liten update? Hur ser det ut på privatlivsfronten?
På privatlivsfronten, så för de som inte vet, så det som är den stora grejen med mitt privatliv egentligen är väl att jag lever med en man som är sjuk.
Mm.
Och som har varit det i ganska många år, och som har, han lider av en sjukdom som heter ME och som sakta men säkert liksom kidnappar ens liv mer och mer och gör det mindre och mindre. Det är en sjukdom som gör att kroppen inte kan skapa ny energi och den kan inte behålla den energi den eventuellt lyckas skapa. Så att han beskriver det som, ni vet Robinson, när man tittar på Robinson så finns det alltid ett gäng som ger upp för att de inte klarar de här fysiska påfrestningarna, deras kroppar lägger av liksom.
Mm.
Och han beskriver ME som att befinna sig i det modet fast hela tiden, man är ständigt liksom i en katastrofsituation kroppsmässigt, vilket är väldigt, väldigt, väldigt slitigt både fysiskt och psykiskt då. Så att man mår väldigt dåligt på väldigt många olika sätt.
Mm.
Och det har ju gjort att han inte kan jobba, han kan inte resa, han kan inte saker som andra tar för givet, så här, gunga sina barn i parken, det kan han i princip aldrig göra. Vi är jätteglada när vi har lyckats här gå på bio tillsammans. Det har vi gjort 2 gånger nu, tror jag. Och våran äldsta är 8 år.
Good Lord. Mm. Ja, nu har Vanja varit ute och jagat ljud. För att det är ju tydligen någon rackans ett ord jag fått från dig. Det är någon fasadrenovering på gång här ute som var oannonserad och som vi inte kan göra någonting åt.
Livet händer helt
Livet
enkelt.
Livet händer, mm. Och vi har ju bokat den här studion nu och det är ju now or never, så att säga. Så att vi får helt enkelt leva med lite i bakgrunden.
Det
ser det som lite spice for life, så.
Men exakt, make it work. Ett klassiskt make it work moment.
Ett klassiskt make it work moment.
Ja.
Alltså det där är ju också en sån där grej som hänger kvar. Jag menar, hur ofta får du höra såna där grejer? Alltså sånt här som du och Jossan myntade i eran podd för 100 år sedan.
Ja, men alltså ganska ofta. Och framför allt när... Om jag och Jossan på något sätt dyker upp i mina sociala kanaler på något vis tillsammans, så får jag alltid väldigt mycket meddelande om att jag saknar podden och snälla sätt igång igen. Och får väldigt mycket fina meddelanden om att det var många som hade den som en så här lite feel good snuttefilt, har jag
förstått.
Absolut.
Ja, inklusive undertecknad.
Ja, vad
jag,
fint.
Jag tycker inte att det har kommit någon annan podd som... Nu lyssnar inte jag jättemycket på snackispoddar, ska jag säga, nu för tiden. Jag lyssnar mest på poddar för att få antingen samhällsinformation eller kunskap. så att, men jag tycker inte att jag har liksom dragits till någon på det där sättet. Alltså som har haft de där egenskaperna som den hade.
Mm.
Men that's a no alltså på... För jag tänker liksom, ni har ju helt, alltså, ni är ju på helt andra platser nu.
Ja.
2 barnsmammor, båda 2 till exempel.
Ja, just det, är rolig. Hon är ju bra på att gasa, vet du. Så när hon liksom gasar och kör barngrejen, då trycker hon på.
Mm-hmm.
Så nu är hon redan 2-barnsmorsa.
Japp, det gick fort.
Det gick fort. Det är fantastiskt. så att, ja, vi är på två helt olika platser. Och ibland så tänker jag så här, fan att det vore kul att liksom köra igen. För att jag kan sakna, jag älskar att podda. Jag tycker det är skitkul när, att få sitta här till exempel med dig nu. Jag tycker att det är jätteroligt att podda.
Mm.
Men det fanns ju också en anledning till att vi slutade. Och det var ju därför att så här, det fanns inte tid och möjlighet längre. Just då var det kanske framförallt för min del. För att då var jag mitt i hade fått mitt andra barn. Niklas hade börjat må riktigt dåligt, så att jag hade börjat få ta över liksom, i princip hela vårt liv och ansvar och med allt vad det innebär. Och det blev liksom för mycket. Nu är jag ju liksom lite på en annan plats. Så att, för det är ju mycket jobb med poddar. Folk kan ju tänka sig att man sitter och snickersnackar i 45 minuter och så släpper man det och sen är det klart. Men du, om någon, vet ju att det är enormt mycket jobb med en podd. Det kan verka lätt från utsidan, men det, att sitta och snacka, det är ju det som inte är jobbigt. Det handlar ju om att paketera det sen och framförallt marknadsföra och liksom hela den biten som tar väldigt mycket tid.
Jag tänker att ni skulle kunna göra en sån här... Du vet, en serie, en sån här comeback 5-avsnitt grej liksom. Att göra en begränsad grej. Jag försöker arbeta ner det här nu i jobb för dig så att jag kan få en liten... Ja, men reunion-grejer är ju stort.
Ja, och jag ska säga att det är ju inte så att vi inte har pratat om det.
Det gör mig glad.
Ja, redan
ni hatar inte varandra.
Nej, gud nej. Det kan jag också få, du vet, när jag har frågestunder ibland så kan jag få frågor om min och Jossans relation.
Ja.
Och
hur står det till egentligen?
Ja, vad är som
Tell the people, vad har hänt?
Exakt, och allt sånt där. Och jag kan förstå det på vissa sätt, men det är också så här, när man är liksom som jag då, så här, 45, två barn, jättemycket företag.
Har du hunnit bli 45?
Nej, okej, jag blir det 2023, men det känns här, som en bra... Jag är 44 och ett halvt.
Du åldrades ifrån mig helt plötsligt.
Ja, vi är ungefär liksom.
Vi är samma agebox.
Precis. Jag träffar ju mina kompisar ganska sällan. Alltså jag är glad om jag lyckas få till en kompisdejt i månaden, ska jag säga. Och när man poddar med någon, jag menar, då måste man ju, oavsett om man liksom... Då måste man ju ses en gång i veckan. Så då har man ju en relation där man ses väldigt mycket. Och där, eftersom vår relation var väldigt offentlig också och hade med jobb att göra, ett offentligt jobb att göra, så syns ju den relationen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så att sen syns det ju inte när vi smsar varandra. Nu, det är ju inte så att jag lägger upp att nu har Jossan smsat mig.
Du kanske borde göra det för att liksom kväva ryktena.
Ja, precis. Att vi liksom hemlighetsfullt hatar varandra. Nej, så är det ju verkligen inte. Jossan är världens finaste person. Jag är jätteglad att jag får ha henne i mitt liv. Hon är bara, hon är underbar. Jag älskar Josefin. Hon är underbar.
Jag med.
Vem älskar inte Jossan?
Jag vill också vara med. Sitta här i utkanten. Jag vill också vara med i den här vänskapen.
Ja, men det, vi är jättebra kompisar. Men ses inte lika mycket. Jag träffar väl henne ungefär lika mycket som mina andra
skäl.
Vänner. Nu har hon dessutom två ungar.
Exakt.
Och gör 1000 grejer. Är superdriftig entreprenör.
Och är det Zoe eller är det Zoe?
Zoe.
Zoe.
Mm.
Det är inget y på slutet, så därför blev jag lite så här,
ja,
hur vi uttalar. Men Zoe, hon är ju också relativt nykläckt. Eller så har jag bara inte hängt med. Hur gammal är hon?
Oj, jag är jättedålig på att hålla koll på sånt där. Mindre än ett år.
Men jag känner så här, hon kan vara 3 månader...
Hon
kan vara 3 månader, hon kan vara ett år i mitt huvud. Liksom.
Ja, men någonstans däremellan skulle jag vilja säga. Då.
Ja, men vad bra, det kändes diplomatiskt.
Ja, men jag har väldigt svårt att hålla reda på kompisars barns åldrar. Det är knappt att jag håller reda på brorsbarn och sånt där.
Nej, men alltså, och namn.
Ja.
Nej, men åldrar är värre.
Ja, nu pushade du lite, tycker jag. Ja, namn tycker jag ändå känns rimligt. Det beror på hur nära kompisar man är. Men,
ja. Men åldrar är helt omöjligt.
Nej, men vi pratade
jag faktiskt
om det.
Jag kan också mina vänners barns namn. Jag vill bara säga det.
Ja, men det är bra, Linda. Men det jag skulle säga var i alla fall att när Jossan blev hos mig den första gången, då pratade du faktiskt om det, om vi skulle göra något där, några avsnitt för att liksom bara säga, ja men shit, nu börjar hon den resan liksom.
Mm-hmm.
Men sen så blev det inte av, och sen så pratade vi igen om vi skulle göra någonting, och sen så blev det inte av. Men nu när du tar upp det så, ja men vi kanske ska göra någonting.
Ja, men så tvåbarnsmorsorna, det är liksom så här, Josefin och Vanja, tvåbarnsmorsorna. A special reunion.
Ja, men precis. Kanske en trestegsraket med 3 avsnitt eller något sånt.
Ja, men alltså, den är inte dum.
Nej.
Jag skulle gärna se den i form av dokumentärvideoformat.
Oj, okej. Nu ska vi filma också.
Japp.
Oj.
Här höjdes nivån.
Ja, nu tar det 10 år till innan vi...
Nej, men... Då är det så här, kids going off to college.
Ja, precis.
Det blir den specialen.
Exakt. Och sen så, det kommer sluta med att vi får till en pensionärsspecial. Så här blev livet.
Ja.
Så här.
Den är inte heller dum.
Nej.
Det kommer ju att bli såna. i våra liksom. Och där ligger, där har ju vi faktiskt the upper hand på alla de här flunsorna som är lite yngre.
Mm.
Vi kommer ju vara först dit.
Det är faktiskt bra.
Ja, börja planera för det nu. Här kan vi vrida ur cash.
Mm. Maxa panschis-tiden, absolut. Ja.
Så här går det när man har lite för mycket banter med sina gäster. Då spårar man ganska snabbt.
Så du får fösa tillbaka mig i
follan. Fösa tillbaka in i follan här. Mm. Nej, men om vi ska fortsätta dra en liten parallell där mellan dig och Jossan, så är ni också båda två blivit väldigt, du var ju det innan, men hon har ju också blivit väldigt entreprenöriell. Mm. Så att det är ju, jag har ju en soft spot för er båda. Dels för liksom, ja men, dels för att jag känner er, dels för att jag har hängt med hela vägen. Men det är så kul att se hur ni liksom går ut på era äventyr, era entreprenöriella äventyr, och de är så olika varandra.
Mm.
För det här är ju någonting som vi kom på efter vi hade poddat sist. Bara, jo, men vi glömde ju prata om den här lilla, lilla grejen. Vilket är ju att du någonstans i allt det här, personen som aldrig har tränat en dag i sitt liv, typ blev träningsinfluencer. Vad hände där?
Ja, man kan väl säga att det är ungefär lika, lite liknande resa som när jag startade Glamom, som inte hade någonting att göra med överhuvudtaget att jag hade barn eller ens var intresserad av barn eller var i närheten av att skaffa barn själv. Det var en e-handel som sålde snygga amningsbehår som jag startade 2010, så det var jättelänge sedan. Och sen sålde. Men det, då gjorde jag det för att jag såg en affärsnisch i varför säljer ingen snygga amningsbehår. Så här, varför gör ingen det? Nu gör ju folk det och det finns på kedjan och allt så här. Men då gjorde folk inte det. Och det här med träning är ju liksom, alla som känner mig vet att så, jag har starkt motsatt mig. Jag har jobbat hårt kan man väl säga för att inte träna i hela mitt vuxna liv. Jag är väldigt bekväm. Och får jag välja helt liksom, om ingenting hade några konsekvenser, skulle jag ju spendera 90% av min tid på soffan med datorn på magen och en saltlakritsskål inom liksom armlängdsavstånd.
Mm, rimligt.
Ja, och jag älskar det. Jag får ingen FOMO, jag får ingen panik över att jag inte får komma ut eller träffa folk eller röra på kroppen. Inget sånt liksom. Jag mår jättebra när jag ligger stilla. Både psykiskt och
när
fysiskt.
När du får lata dig.
När jag får lata mig, ja, och precis. Men sen så blev jag ju då lite äldre och fick två barn och hela den biten, och man liksom sliter och släpar på ett annat sätt och man bär och kroppen blir sliten av att vara på smällen och föda barn och allt sånt där. Och så började jag gå sönder. Båda mina knän fick jag operera för att de pajade helt enkelt.
Mm.
Och då får man ju sig ett litet uppvaknande, för att jag har varit en sån där som alltid har tagit min kropp för given. Vi hade ju Frulle innan, du och jag, vilket var astrevligt.
Mm.
Och då pratade vi också lite om det här med genetik och så vidare.
Ja.
Och jag har då alltid haft ganska bra gener, vilket har gjort att jag har varit ganska stark, jag har orkat ganska mycket och jag har funkat väldigt bra i min kropp utan att behöva jobba för det.
Mm.
Vilket är sjukt orättvist på ett sätt. Och det är ju jätteskönt för mig, för jag har aldrig behövt jobba för min styrka och sådär. Men det gör ju också att jag aldrig har fått in det som rutin. Så att när ungdomen springer ifrån en och man faktiskt måste börja jobba för att kroppen ska hålla, så har jag ingen verktyg för det alls.
Mm.
Så att jag började liksom gå sönder mer och mer och fick ont i ryggen och orkade inte vara med mina barn typ. Och anställde en PT och bara, det kommer vara det enda sättet. För jag har i alla år, du vet, jag har skaffat friskhetskort, jag har haft satskort, jag har haft kort överallt, aldrig gått. Du vet, varit den här klassiska, jag går 7 gånger första veckan och sen så har jag ett kort i 3 år som kostar mig 15 papp liksom.
Det här med att gå ut lite försiktigt, det är inte din grej, utan du går all in och så samlar du allting, all den ansträngningen på en vecka. Men då har du slagit ut den över ett år. Typ.
Ja, precis. Och så sliter jag ännu mer på mig. Men det är liksom bara, det är helt värdelös strategi. Det går ju inte. Så att, men då så stod jag upp en PT och så kom jag så sjukt bra överens med den här PT:n. som är fantastisk. Han heter Robert Svensson. Och Inside Info, han är tillsammans med en av mina gamla glammis, alltså glamom-anställda. Så det var så jag fick tag på honom.
Mm-hmm.
När jag började böla liksom, högt och lågt och vitt och brett över att min kropp gick sönder. Och hon puffade på mig bara, men snälla, ring Robert nu för guds skull. Låt honom bara styra upp dig. Och så gjorde jag det.
Upp det här.
Ja, men typ. Ja. Och mycket ovilligt då så gick jag ändå till PT, och det är det som har fått mig att träna. Att jag vet att jag har en tid, det kostar mig pengar om jag missar och liksom. Och så kände jag då att...
Alltså, here. Alltså jag är ju precis likadan.
Nej men alltså
PT är ju... PT och terapi är de bästa investeringarna jag har gjort i mig själv någonsin.
Mm.
Det är liksom... Det är fysisk och mental hälsa är ju svinviktigt. Och också någonting som man liksom kanske bara viftar bort och man bara, jaja, men... Det löser sig liksom.
Mm.
Det gör ju inte riktigt det. Och nej, men alltså just det här PT, att ha någon som faktiskt står där och väntar på en.
Mm.
Man har en tid.
Men och som också hittar på allting. För att är du en sån person som är ointresserad av träning? Jag har ingen lust alls att försöka komma på ens vilka muskler jag måste träna. Jag vill att någon ska bara berätta för mig. De här musklerna behöver du träna och du ska göra så här.
Alltså jag tycker att det är ganska kul att träna. Speciellt styrketräning tycker jag är ju ganska roligt. Men jag får ju, när jag kommer dit, och så jag får typ panik för att jag vet inte hur, alltså, jag vet inte hur mycket jag borde göra. Och i vilken ordning. Vad är bäst? Vad är det optimala träningspasset för att jag ska känna att okej, men nu har jag gjort så att det räcker. För att om jag inte vet det, men du vet, jag står och drar lite och lyfter lite och så, men jag känner ju aldrig så här, är jag klar nu eller? Mm. Jag har ingen aning, för jag vet inte liksom vad jag borde göra. Det där är ju någon sån här sjuk prestationsgrej som sitter liksom djupt nere i själen och bara, du vet, förpestar allting.
Mm.
Men ja, men det är, och har du då en PT som bara, nu gör vi det här, gör så här. Och så typ, hon lyfter fram vikterna åt mig. Jag behöver bara liksom göra min grej, ingenting annat. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, och det är också det här som du säger, det blir så kvalitetssäkert. Att man vet att det är bra. Att man inte står och nöter då på fel sätt och, så, och pajar sig själv.
För
att är man en sån som aldrig varit intresserad av träning heller, då har man ingen aning riktigt om kanske hur man ska utföra liksom, övningar och vilka muskler som man ska göra först och allt sånt där.
Mm.
Så det är liksom en viktig grej. Men jag och Robban då, vi hookade upp som ett träningspar, och det första han säger till mig då när han inser att han har fått en influencer på halsen, det är så här: jag ska göra dig till träningsprofil. Och jag skrattar så mycket så att jag gråter och säger nej, det är fel influencer liksom, jag kommer aldrig bli träningsprofil. Och sen så spolar vi nu några år framåt, och då har jag och Robban ett träningsföretag ihop då, och jag har ett träningsprogram.
Såklart. För du kunde ju inte missa chansen till en bra affär.
Nej, och grejen var ju så här att när vi hade börjat träna så kom också corona.
Mm.
Och då kom han med idén så här, fan, du borde göra ett hemmaträningsprogram för att nu kommer folk inte gå till gymmet. Och då så tänkte jag, ja, det är ju ett jättebra initiativ.
Mm.
Och så tänkte jag så här, vad är det för träningsprogram jag vill ha då? Jag vill absolut inte ha någon bikini fitness människa som liksom you can do it, try harder, wow, look at the abs.
Jag bara backar.
Utan så här, jag
backar
vill
in i väggen här borta.
Backar in i väggen. Nej, men jag vill ha någonting som bara känns rimligt. Jag vill ha någonting som man kan göra liksom, det ska ta max 15 minuter men ändå effektivt. Du ska kunna göra det hemma utan sabla utrustning, utan att vara i någon form, utan att ha någon slags kunskap. Du ska kunna göra det fastän du har liksom någon unge som klättrar på dig och du måste laga middag om 20 minuter.
Jag vill helst inte svettas också.
Ja, men precis.
Den är mer lurig.
Den är mer lurig. Mm. Man måste svettas lite.
Ja.
Mm. Det måste man.
Mm, det är det som är problemet.
Ja, precis. Men man får köpa en härlig duschkräm så att det är roligt att duscha efteråt.
Alltså jag älskar, vardagsglädjen kommer in på en gång som beställd från vänster.
Exakt. Ja, herregud. Men det blev i alla fall så att vi tog fram någonting då som vi döpte till rimlig träning.
Rimligt.
Och då är det så här, då är det videoövningar. Vi har spelat in mig hemma hos mig där jag gör massor med övningar. de spelade vi in under 2 dagar. Jag kan säga att göra liksom 100 olika träningsövningar under 2 dagars tid, det var...
Hade du lite träningsverk då?
Alltså jag var helt förstörd. Jag förstår inte att... det är klassiskt mig också. Jag bara, vi tar allting på en gång. Det är lika bra. Nu kör jag bara. Och sen när vi satt ihop dem till små 15 minuters program, så man bara, man har en app och så drar man igång ett 15 minuters program med mig och så härmar man det jag gör och sen är man liksom klar.
Ja.
Och det är inte svårt och det är inte bökigt och det är liksom lagom jobbigt. Man kommer inte bli en bikini fitness tjej utav de här passen, men det är heller inte målet, utan nej, målet är bara så här, ha någon slags grundstyrka i, så att man pallar med sin vardag, så att man inte har ont i ryggen, så man kan bära sina ungar och bära hem matkassarna och få in lite stretch och liksom flex och sådär. Så att...
Men då vill jag ju prata om alltså, och vad fick du för respons på det här?
Ja, alltså
folk jag... nej, nu vet jag inte. Hell just froze over.
Ja, precis. Man ser korsen i taket, de bara liksom hopar sig. Nej, men jag har alltid varit väldigt så här, transparent med mina följare. Så att jag var lika transparent som vanligt och sa, nu kommer ni tro att jag är helt vansinnig här.
Mm.
Men jag har startat ett träningskoncept och jag tänker att... om jag hatar att träna men ändå vill göra någonting för att behålla någon slags grundstyrka. Mitt mål har alltid varit att så här, jag vill kunna bli 80 och fortfarande knyta skorna själv. Liksom.
Mm, mm.
Det är mitt mål, inte bikini fitness. Men om det finns andra som är som jag som hatar träning eller bara tycker att det är bökigt att komma iväg till ett gym, du vet. Men ändå vill göra någonting, så har jag hittat på en grej som jag tror att kommer få oss alla att må bättre.
Mm.
Och så... nej, men och då blev faktiskt responsen jättebra. För att jag är ingen träningsprofil. Jag kommer aldrig bli en träningsprofil. Utan så här, jag är en normal människa men som bara vill må bra för att kunna leva mitt liv så bra jag kan. Och det här konceptet vänder sig ju till de som är som jag. Inte till de som redan har satskort och går 5 gånger i veckan. Och liksom, du vet, har alla vikterna hemma. Och så här. Men de har sitt gäng som inspirerar dem. Jag är not for you, liksom. Och kommer aldrig bli. Utan jag är för dem som så här, är likadant som jag. Köper gymkortet men typ aldrig utnyttjar det. Eller bara så här, nej, vem fan orkar lägga pengar på det? Eller orkar gå dit? Eller man ska ha tid att gå dit, det ska duschas. Det tar liksom, även om passet är en halvtimme så tar det en eller en och en halv timme att bara göra hela proceduren.
Mm.
Det finns inte tid, det finns inte ork, det finns inte vilja. Så här, ja, men gör det hemma enkelt 15 minuter med mig då istället.
Mm.
Och vill man göra mer, men gör 2 pass efter varandra så gör en halvtimme liksom.
Mm. Och det där säger jag ju alltid är så himla viktigt, att veta exakt vem det är som är målgruppen. För att då kommer du ju också dra till dig de som faktiskt kommer att kunna dra nytta av det här. Och inte bikini-fitness-personerna. Utan det här är ju, du är väldigt tydlig med vem det är som är din kund. Liksom.
Mm.
Hur har det gått då?
Det har gått jättebra.
Vad faktiskt. Kul!
Ja, och det har gått så bra så att vi har en app som vi liksom använder. Vi ingår i att man säger att man har en egen kanal. Det är lite som att så här, YouTube är ett paraplyorganisation och så finns det en massa olika kanaler på YouTube.
Mm.
Så finns det en app som heter Tweak och så finns det en massa olika kanaler på Tweak med massa olika PT som har olika typer av online-träningsprogram.
Mm.
Och vi har en kanal där som heter Rimlig träning. Och den har faktiskt gått så bra så att de har velat lyfta oss flera gånger som så här framgångsexempel på olika sätt.
Vad kul!
Ja, och de har varit väldigt schyssta med att ja, men när det gäller att liksom, titta på funktioner som vi önskar, och de har varit väldigt lyhörda för det som vi har tyckt man kan förbättra och sådär. Så att det har funkat jättebra faktiskt. Så att nu har vi som ett litet gym liksom, kan man säga, som tränar med mig. Det är ett par hundra liksom. Det är ett litet gym. Mm. Och så är jag deras personliga tränare då. Deras rimliga personliga tränare som man kan dra igång.
Hur känns det?
Hemma.
Du blev PT liksom.
Ja, nej men det känns ju... nu när man tittar tillbaka på min och Robbans första PT-dejt och han säger att han ska göra mig till träningsprofil, så jag skrattar ju inte längre. Men nej, jag är nog inte den...
skrattar hela vägen till banken.
Ja, precis. Ja, men det är, alltså det är på riktigt, så är det också en jättebra affär. För att om man, alltså digitala produkter, det vet ju du som jobbar med digitala kurser. Det är ju liksom, det är ju väldigt tacksamt att så här, så länge jag då har lagt de här två dagarna på att spela in alla de här övningarna, och som Robban då givetvis har kvalitetssäkert, han står ju där som
det är
en...
Det är inte du som har hittat på jag har övningarna. Inte,
nej, utan han står ju där och regisserar och in maxlarna upp med, och här ska du göra det, och rak i ryggen och se till att alla liksom passen blir så här väl avvägda och sådär. Men när man väl har gjort det så behöver man liksom inte göra det igen. Nej. Utan då handlar det om att marknadsföra en produkt som man redan har skapat.
Exakt.
Och egentligen, det tar ju inte mig längre tid om jag når ut till 10 eller om jag når ut till 400.
Nej.
Så att det är ett väldigt tacksamt upplägg faktiskt, om man tittar på...
Skalbart.
Ja, skalbart. Ja. Och det här med, som jag tycker är viktigt när man tänker på affärer, att så här, insats kontra utfall.
Ja.
Hur mycket energi måste du lägga på det här för att få det här utfallet?
Exakt.
Och där är det en väldigt stor skillnad mellan att till exempel ha en fysisk produkt där du kanske måste dreja varje kopp och där du sen säljer din kopp för x antal pengar, och där det kanske är svårt att göra fabrik av det då, eller vad man ska säga, om man gör någonting som är mer, ja.
Jag pratade med en väldigt känd influencer häromdagen som har haft ett klädmärke. Och hon var ju liksom, för vi pratade om att hon eventuellt skulle göra en digital produkt. Och hon var ju liksom så här att, alltså det här med att göra kläder, fy fan, vilket skit göra liksom. Det kostar svin mycket, och så sen så sitter du på ett lager och då måste det säljas ut, och det ska vara rabatter här och rabattkoder där, och det ska vara, du vet, det är ju extremt mycket handpåläggning. Plus att det ju är en, alltså det är ju en utgift för varje produkt som, jag menar, jag kan ju ge bort en kurs gratis utan att det kostar mig någonting. Men det kan man ju inte göra med en fysisk produkt, då går man ju back. Så att det jag tycker att fler borde tänka så. Du vet, när man ska ta fram en produkt, då är det som att men då måste det vara en fysisk produkt för att det ska vara typ på riktigt eller någonting. Men det är ju en sämre affär.
Ja, det är det.
Jag behöver inte övertyga dig. För du, nej, har ju, men... vilken fantastisk segue vi fick till här nu då. Därför att nu har ju du tagit det här ett steg längre. Och ska ju nu sälja digitala produkter på ett helt annat sätt. Du har ju alltså gett dig in i den här The Mythical Creature, som är NFT. Som inte ens jag fattar. Alltså jag är ändå väldigt digital savvy liksom. Jag har koll på teknik, jag har liksom koll på utveckling och sådär. Men det här med NFT, alltså I tried and I don't get it. Alltså jag fattar ju liksom grejen med digitala konstverk. Och jag can get on board. Men jag fattar ju inte ens blockkedjeteknik. Jag förstår inte hur det funkar. Är det typ, kan jag så här, det är som att jag har en egen pengapress hemma. Eller liksom, jag fattar inte. Jag fattar inte.
Hjälp. Nej, och jag förstår att man inte fattar. För att det finns väldigt lite information att tillgå. Alltså...
Okej, men kan vi bara ta det här från början?
Ja.
Alltså hur hamnar du i den här världen?
Ja, då kan man återknyta. Då fick vi en fin segue tillbaka till våran början när du frågade mig om mitt privatliv. Och jag började berätta om Niklas.
Det går så bra det här.
Ja, som ju har mått piss i ganska många år. Liksom. Och det har varit väldigt påfrestande för alla i vår familj, såklart. Det har att göra med den här sjukdomen. Man kan säga att det är det enda som har varit bra med den här pissiga sjukdomen han har. För det den har gjort är att den har liksom stulit hans liv. Han har varit en superaktiv person liksom innan. Var med i svenska surflandslaget, skitade, snowboardade, åkte skidor, var festgeneral i sitt kompisgäng, ordnade festivaler, byggde upp varumärken, butiker. Han är en extremt kompetent, jättedriftig människa med mycket energi och sådär. Men hans liv har då på grund av den här sjukdomen minimerats till att i princip ligga och titta på tv. Det är det som han har liksom klarat de senaste åren. Och efter att ha slukat Netflix, HBO, Viaplay, Disney Plus, det finns
gått varvet runt liksom.
Apple, det finns inga streamingtjänster som vi inte haft och som han inte har liksom tuggat sig igenom. Och när man är en kompetent, driftig person som tvingas ligga i ett rum och titta på tv. Till slut så man får ju spunk liksom. Mm. Så att han istället slank över till YouTube en dag. Och då ska man veta att både han och jag har, dels är vi alltid, han är också entreprenör då. Och vi har alltid jobbat jättemycket tillsammans. Och haft, det är det som binder ihop oss skulle jag säga. Att vi tycker att det är väldigt kul att prata med varandra. Och redan 2016-2017 så var vi inne och slaskade i Bitcoin. Som då är en kryptovaluta, som är den kryptovaluta som flest känner till. Det var den första kryptovalutan som kom 2008. Och ja, den äldsta kryptovalutan helt enkelt, den största.
Mm.
Och 2016-2017 så var vi jätteintresserade av det där och var inne i ett projekt som skulle mina Bitcoin i Indien.
Och det här är alltså pengapressen?
Ja, men precis. Det här är pengapressen. Som så många ville hoppa på. Och det såg jättebra ut. Och den här killen vi hade jobbat med, eller vi jobbade med, hade vi jobbat med på ett annat projekt som gjorde appar tidigare. Så att det var en duktig kille som satt i Indien, en indisk snubbe. Men just det här projektet, det gick åt helvete helt enkelt. Alla, det sägs liksom att inom kryptosfären, alla, everyone's got a bitcoin story. Och det har även vi.
Mm.
Och 99,9% av alla bitcoin stories är sådana som går åt helvete. Och det gjorde även vår då. Så, att, ja, men så det skedde. Så det blev inget bra projekt och vi förlorade pengar. Och men fick lite erfarenheter, du vet.
Men vad händer, alltså, när ett bitcoin-projekt går i skogen, vad är det som händer? Slutar den pressa pengar? Eller vad, jag fattar inte.
Nej, men vi lyckades väl aldrig utvinna några mynt, så kan man säga. Utan det var liksom en setup i Indien där man skulle mina, alltså utvinna bitcoins.
Ja.
Och då
kan
skulle
man misslyckas med detta alltså?
Ja, det kan man. Och då skulle vi då få en viss procent av de bitcoinerna som utvanns.
Ja.
Men det gick inte att utvinna och det ena med det tredje. Så att det sker.
Och vi ska inte gå in på varför, därför att det blir för krångligt.
Ja, och det är inte så intressant. Utan hela grejen var så här...
Jag bara, jag vill veta!
Ja, jag ska berätta mer om hela Web3 längre fram. Men, nej, men så det sker.
Ska du ta Web3, liksom, en grundkurs i Web3?
Ja, det ska vi komma till. Men jag måste bara knyta ihop den här säcken.
Förlåt, jag är för snabb här.
Att när vi då hade lämnat det här bitcoin-träsket så lämnade vi kryptovalutorna. Men sen så slank Niklas in på YouTube då, där i sitt sovrum och bara så här, jag kollar hur det går med kryptosarna. Och insåg att shit vad roligt, det är så mycket som har hänt på de här åren. Vi inte varit aktiva. Gud vad spännande. Hittade tillbaka till kryptosfären. Hittade NFT-er som är ännu roligare än krypto. Och bollade det här med mig. Och jag blev såklart då jätte... Det är det enda vi har pratat om sen dess att han slank in på det här. Runt 2020. Så av den anledningen kom jag in på det. Vi har då investerat i det privat sen dess. Och tyckte att det var jätteroligt. Så att det var så jag kom in i det.
Alltså det här är ju... I don't see it, liksom. Det här känns inte som den typiska Vanja. Att bara, ska kolla vad som händer med kryptosarna.
Nej, men det är ju som allt. Alltså, du vet när
vad
du tittar på en dokumentär.
Precis, vad är det som är fascinerande med det här?
Ja, men du vet, om du tittar på en dokumentär som är välgjord, då kan du ju tycka att allt är intressant.
Ja,
för att allt är ju intressant, förutsatt att man så får lära sig mer om det och vad som är så här spänningsmomenten i det.
Mm.
Så att det som är roligt med krypto och NFT är ju dels att det har sån enorm utvecklings- och tillväxtpotential. Alltså enorm så.
Mm.
Och sen att det finns så mycket missuppfattningar kring det. Att liksom många tänker så här, kryptovaluta, att det är någon slags hittepå digitala pengar som man inte kan använda till någonting. Och vad sköts ingen idé.
Precis, hand upp.
Ja, men och så är det ju då inte.
Nej, men jag förstår att man kan använda det till att det är på riktigt. Men det finns också, och så här är det ju alltid när det är saker som inte är, som är nya, som inte, det finns en allmän kunskap kring, att det finns också väldigt mycket scams.
Ja.
Därför att folk går ju igång på att lura andra som inte har koll, helt enkelt. Så att vi börjar lite i den ända. Kan du bara jättesnabb Web3-förklaring?
Ja. För att förklara Web3 så behöver man förklara Web1 och Web2 lite snabbt.
Ja.
Webb 1 är den första versionen av internet kan man säga. När man hade Netscape som webbläsare och när man läste sidor på internet.
The good old days.
The good old days. Det var ju revolutionerande att man kunde läsa och dela information med varandra. Mm. Det kallar man för webb 1. Mm. Sen kom webb 2 och det är den era när man sen kunde bidra själv till internet. Då kom sociala medier, Facebook, Instagram och så vidare. YouTube, man kunde skapa eget material och dela med sig. Man blev en bidragande faktor till internets utveckling.
Mm.
Sen nu då så står vi inför vad man kallar webb 3 och det är den tredje evolutionen utav internet.
Mm.
Och det är när man kommer kunna äga saker digitalt. Alltså när digitalt ägande kommer slå igenom. För i webb 2 har det ju varit så att de stora techbolagen har ju ägt det vi har producerat.
Mm.
Men i webb 3 så pratar man om en decentraliserad värld. Decentraliserad betyder att det finns inget övergripande organ som bestämmer. Utan alla som skapare bestämmer själva över sitt innehåll och äger själva sina egna rättigheter och så vidare.
Mm.
Så att det är som en demokratisering av internet och allt vad som det innebär.
Mm. Hittills är jag med.
Ja, hittills är du med.
Mm.
Om man då... frågar sig så här, tror man att världen kommer bli mer eller mindre digital i framtiden?
Det känns som en trick question, men mer?
De flesta är överens om det.
Ja. Ja,
det kommer bli mer digital. I och med då den här utvecklingen av webb 3 som möjliggörs utav, och det här blockkedjetekniken kommer in.
Mm, det är här någonstans det börjar bli lurigt.
Ja, för att kryptovalutor lever på blockkedjor och det är blockkedjan som är revolutionerande. Det är en helt ny typ av teknik som är, den är decentraliserad. Det betyder att det finns inget då övergripande organ som bestämmer vad som får och inte får finnas liksom, vad folk får göra på blockkedjan. Kedjan med sina saker.
Mm.
Och det är också i princip omöjligt att omöjligt att skämma någon på blockkedjan. Dels för att allting är öppet, det är open source. Alla kan gå in och läsa exakt vad som händer på alla blockkedjor. Ingenting är dolt, det finns inget gömt någonstans. Och det fungerar som så att man kan se det som ett jättestort pussel. Om man har ett liksom 1000-bitars pussel där alla delar måste ha kommunicera exakt samma sak. Så att om du liksom går in och tamper with one piece of the puzzle, om man försöker lura sig en del av pusslet, då kommer de andra pusselbitarna, de andra blocken kommer reagera och inte tillåta det, om man nu ska förklara det här jättebasic, jättesuperlekmannatermer.
Mm.
Så du kan inte fuska med en blockkedja. Vilket är enormt värdefullt. Och den möjliggör också för en helt annan typ av teknik. Till exempel streaming. Alltså det kommer vara en helt annan nivå på streaming när man använder blockkedjor. Den kommer ju också revolutionera hela vårt pengasystem. Därför att så som det ser ut idag, jag brukar ta exemplet så här. När jag var i Sri Lanka för ett gäng år sedan så lärde jag känna en lankesisk familj som vi tyckte jättemycket om. Och mannen i den familjen är juvelerare och jag köpte massor med smycken av honom och han brukar skicka smycken till mig här och så säljer jag dem och sen skickar jag pengar till hans familj för att ja, det är Sri Lanka, de har inte jättemycket pengar.
Mm.
Och när jag då ska skicka pengar till honom, då måste jag, dels måste jag ringa min bank för det är så komplicerat att skicka pengar till Sri Lanka så att jag måste göra det via att jag måste först ringa ett telefonsamtal där det tar mig kanske på riktigt 20-25 minuter varje gång jag ska göra det här.
Oj.
Och stava mig genom alla adresser och alla koder och grejer.
Mm.
Så att det är dels väldigt bökigt, krångligt. Sen kostar det mig avgift att skicka och det kostar honom avgift att ta ut de här pengarna. Så det tar ett par dagar innan pengarna kommer fram och pengarna är också mindre när de kommer fram för att alla på vägen ska ha sin del av kakan.
Mm.
Och det är inga jättesummor kanske från mitt håll, men från hans håll så är det är mycket pengar som försvinner.
Ja.
Hade jag istället kunnat betala honom i krypto så trycker jag bara på en knapp, tjuff, och så skickas de till honom, så går det på en nanosekund, inga avgifter, inga transaktionsavgifter, inget bök liksom och stök, utan det är, för det sitter inget bankväsende i mitten som ska ha en massa pengar på vägen.
Mm.
Och det ser man ju också nu i kriget i Ukraina och med Ryssland och så vidare, att kunna ha tillgång till kryptovaluta när rubeln har dykt har ju varit supervärdefullt, för att då har du liksom kunnat, det kan inte staten kontrollera, liksom dina tillgångar. Eller vad, vilket annat land är det? De har börjat med bankrån för att få ut sina pengar från...
Och jag läste också det.
Är det Libanon? Säger jag fel nu?
Jag vet inte.
Staten har i alla fall bestämt att man får inte ta ut sina egna pengar från banken. De har satt en maxgräns, exakt, vilket gör att folk säger men min pappa behöver cancervård, jag måste kunna ta ut 2000 spänn. Mm. Och så säger de nej, och då går de dit och hotar att döda alla på banken för att de måste få ut sina pengar. Och så blir de sedda som hjältar av folket, därför att det är givet att man måste kunna ta ut sina egna sparpengar. Mm. Det är helt vansinnigt.
Jag läste någonting om detta på Twitter, men jag vågar inte säga vilket land det var.
Nej, och det är ju för att det sitter en massa människor och stökar till det på vägen. Mm. Men skulle de haft kryptovaluta, så bestämmer de över sina pengar själva. Det är decentraliserat. Det finns ingen riksbank eller styrande organ som bestämmer vad du får göra med dina pengar.
Det är väldigt anarkistiskt.
Ja, eller demokratiskt skulle jag vilja säga. Mm. Det är väldigt liksom, det är väldigt schysst, ett väldigt schysst system.
Mm.
Så att många tror ju att det här kommer revolutionera sättet som man betalar saker med och som man har sina tillgångar på.
Mm.
Och kryptovaluta är då en digital tillgång som man har på en blockkedja, och även NFT:er lever då på en blockkedja.
Hur kommer man åt den här blockkedjan?
Ja, hur menar du då?
Jo, men alltså, jag vill ha praktiskt. Vilken app startar jag? Ja. Alltså, liksom, hur?
Ja, men det är väldigt enkelt. Är det. Det känns krångligt, tror jag, för att man är så ovan vid det. Men det är precis som vilken bankapp som helst. Det enklaste är att ladda ner en app som heter Metamask. De har en räv som symbol, då vet man att det är rätt. Den hittas gratis i
Metamask.
Google Play.
Jag kanske skulle ha tänkt till lite innan man...
Metamask. Metamask. Mm. Mm. Det är som en digital plånka, precis som din bankapp.
Okay.
Och i den så kan du köpa... Till exempel Ethereum eller Bitcoin eller... Ja,
var... Är Ethereum ett annat Bitcoin?
Ethereum är en annan kryptovaluta. Precis. Okay. Det är den näst största och näst äldsta.
Okej.
Okay. Är det. Så att,
kan du göra några YouTube-videos om det här?
Ja, det är ju planen, att jag ska bli liksom utbildad i detta. Ja. Jag har gjort det mycket i bloggen. Där finns det liksom inlägg om... Mm.
Jag är visuell lärare.
Du är visuell lärare, ja. Absolut.
Bara för min skull.
För din skull. Mm. Ja, jag har gjort en video där jag lotsar en genom hur man laddar ner Metamask, fyller den med Ethereum och köper en NFT.
Ja, men det är jättebra. Jag ska gå och kika på det. Mm. Okej, men då går vi vidare. Då har vi fått en grundkurs i det här. Men vad är då en NFT?
Ja, en NFT, det står för Non-Fungible Token.
Mm.
Det blir man inte jättemycket klokare av.
Nej.
Så översätter man det till svenska. Då heter det ej utbytbar polett. Så nu förstår du ju precis vad det handlar om.
Absolut. Ja. Nej, du kan inte byta den mot någonting.
Nej.
You're stuck with it.
Det är så märkliga liksom så här, begrepp och grejer. Men, nej, men det innebär helt enkelt att det är ett bevis för ett digitalt ägande.
Mm.
Så att, och om vi går tillbaka till det här vi pratade om, att tror vi att världen kommer bli mer eller mindre digital? Vi tror att den kommer bli mer digital. Mm. Och vi pratar om ett webb 3 som byggs och möjliggörs utav blockkedjeteknik. Blockkedjetekniken kommer inte försvinna. Det här, vi ser bara början på blockkedjetekniken. Dels för att den... decentralisera hela betalsystemet, men också därför att det går att bygga enormt mycket företag, och det byggs jättemycket företag på blockkedjorna, som till exempel inom streaming och allt möjligt. Så att det är någonting som liksom kommer bli gigantiskt. Det är redan jättestort, men det kommer bara bli större och större. Och då har vi alltså ett webb 3 som är där man tar tillbaka ägandet över sitt material, och där man äger, där det personliga ägandet kommer bli viktigt. Precis som att det är viktigt att vi i den verkliga världen äger saker, alltifrån vi har ägandebevis på våra hus och våra bilar och vi har våra kläder och vad det nu är, så kommer det bli viktigt att äga saker digitalt. Och allting som man kommer kunna äga digitalt i framtiden och redan nu kommer bestå av NFT:er. Det vill säga att en NFT, det kan vara ett konstverk, men det kan också vara ett bevis på att du äger ett hus eller en bit land, eller att du har startat en organisation, eller att du har, det kan vara en tröja. Alltså det kan vara en musik, det kan vara en film. NFT är allt vi ser om oss, omkring oss idag när man tittar sig runt i det här rummet till exempel. Allt det här skulle kunna omvandlas till NFT och istället existera digitalt och då också tillhöra någon digitalt.
Mm, okej. Okay. My mind is being blown, det tar lite tid här. Mm. Okej, men om vi tar den största motsägelsen då som om jag ska vara djävulens advokat här.
Mm.
Det är ju så här, ja, men jag kan ju bara ta en skärmdump på en bild och så har jag ju den.
Ja, du kan ju också åka till Louvren, ta ett kort på Mona Lisa och printa ut som print hemma.
Mm.
Och du kan ju fortfarande njuta av Mona Lisa på printet du har hemma och tycka att den är fin, men du äger ju inte den. Du kan ju inte sälja den. Du kan ju inte göra någonting med den. Du kan ju inte trycka upp den bilden på en t-shirt och tjäna pengar på det. Då kommer du ju bli stämd. För du äger inte Mona Lisa.
Nej.
Det som NFT gör är att de med en unik kod kopplar alla de här objekten till blockkedjan. Blockkedjan som du inte kan fuska med. Och visar att du faktiskt äger de här sakerna.
Mm.
Så att har du till exempel då ett konstverk i form av en NFT som är en bild, så kan någon absolut skärmdumpa. Men det betyder inte att de äger den. Så att vill du sen sälja det här konstverket vidare digitalt? Alltså man måste liksom förflytta sig till en digital framtid där vi lever, där det är lika viktigt att ha det vi har IRL digitalt.
Ja.
Och man skulle ju inte sälja någonting här om man inte är riktigt shady. Om du inte har rätt att sälja det. Du kan ju inte sälja en bostadsrätt till någon som du inte äger.
Men, och det är väl lite det jag tänker. Ersätter det här då lagarna? Alltså jag tänker liksom, det ersätter ett bostadskontrakt till exempel. Kommer de då inte att behövas?
I mångt och mycket så kommer man nog lagra ägande, tror jag, ägande bevis på blockkedjan. Och det kommer också göra det mycket säkrare.
Mm.
Till exempel, man pratar väldigt mycket inom modeindustrin är väldigt taggad på blockkedjetekniken. Därför att det möjliggör ju till exempel dyra saker. Om man ska köpa en Chanel-väska, kostar den 80 000 spänn.
Mm.
Då finns det ju de som ser en möjlighet att tjäna pengar på att sälja en fake Chanel-väska.
Ja.
Men från och med ganska snart så kommer du, när du köper en Chanel-väska, så kommer du också bli erbjuden att köpa NFT:n till.
Mm.
Och då är den som ett digitalt ägande bevis på att du äger Chanel-väska 4723 liksom.
Mm. Mm.
Och den är kopplad till den fysiska produkten. Så att det här kommer liksom, det kommer slå enormt hårt emot piratkopieringsmarknaden. För att vill du sen köpa, är du intresserad av att köpa en begagnad Chanel-väska, då vill ju du köpa en äkta. Mm. Och då vill du också se NFT:n. Då vill du också ha NFT:n med, för att då vet du. För du kan alltid, du kan förfalska alla möjliga typer av plaketter och kort och du vet, hiten och ditan. Men du kan inte förfalska en NFT. Du kan inte fuska dig till det digitala ägarbeviset. Så att alla fysiska saker som också är ihopkopplade med NFT:er kommer man veta är äkta. Sen kommer det alltid finnas de som inte tycker att det gör någonting att det heter Banel och ser typ likadant ut. Men det är inte målgruppen liksom.
Nej, det är inte målgruppen.
Så att det blir ett sätt att liksom säkerställa äkthet också inom en massa olika branscher.
Okej, jag har ju typ 100 frågor till. Men vi får ändå gå vidare lite grann här nu. För att nu måste vi liksom...
Ja.
och vad är det du... För nu har du liksom gjort en public service här ett bra tag och förklarat för oss vad det här är för någonting. Och nu börjar det faktiskt, just det här att du säger om ägandet och sälja vidare. Där börjar det någonstans här, okej, nu typ fattar jag vad jag ska ha det till liksom. Och vad som är bra för det. Så. Men... Hur tjänar man pengar på det här? Alltså du har ju en business inom det här nu. Du har ju liksom gjort det här till ett projekt.
Mm.
Hur berätta om det?
Ja, klassiskt mig då. Jag börjar träna, det blir ett träningsprojekt. Jag börjar investera i NFT, det blir ett NFT-projekt. Ja. Jo, nej men vi kände ju då, jag och Niklas, när vi hade börjat investera i det här själva, dels i kryptovalutor. Som då är, vad ska man säga, dels är det ju valutor, men det är kanske framförallt företag man faktiskt investerar i. Bitcoin är gammal. Det är en gammal teknik. Det är bara en valuta. Du kan köpa och sälja saker och du kan köpa den i spekulationssyfte. Men sen finns det ju 15 000 kryptovalutor till. Och där finns det på de olika blockkedjorna då, det är egna blockkedjor. Och där byggs det en massa olika företag på de här blockkedjorna. Så att då kan man lite se det lite som att man köper kryptovaluta i till exempel Ethereum, som är den största, näst största blockkedjan i kryptovalutan. Så investerar man i den därför att man tror på de företag också som håller på att byggas på den blockkedjan. Till exempel det här streamingföretaget som redan har avtal med vad det nu är, liksom Google typ och Sony, det var jättelika företag.
Mm.
Så att det är lite som att investera i företag. Men sen hittade vi också då NFT:er, och där finns det olika typer av NFT-projekt som man kan investera i. Och vi har då investerat i sådana som handlar om communities, vilket är väldigt kul. Och då investerar man i ett projekt som skapar konst, och till den konsten så är det utilities kopplat. Alltså det vill säga att man får värden. Man köper ett konstverk, men i det här konstverket så ingår också att man låser upp ett gäng värden som det här projektet erbjuder tack vare att man har det här konstverket. Det blir som en inträdesbiljett i någonting.
Mm.
Och när vi hade investerat ett gäng sådana så kände vi liksom att eftersom den här industrin är så himla ung, att det också fanns väldigt mycket att göra inom den. Alltså att, jag kan tänka mig så här, om du ser någon som lite taffligt försöker göra en digital kurs och kliar i fingrarna och bara så här, I can do it better. Liksom.
Ja, lite så.
Ja. Och på samma sätt var det för oss att här har vi då investerat ett gäng projekt och vi är så här erfarna businesspersoner och vi ser hur mycket man skulle kunna göra bättre. Så därför tänker vi så här, vi startar ett eget NFT-projekt och så gör vi det så bra som vi bara kan ur ett så här investerar synpunkt.
Mm.
Så det vi har gjort är att vi har startat någonting som heter World of Lydia, och det är ett NFT-projekt där man tar fram 10 000 NFT-er, och då är det alltså 10 000 unika konstverk som är, de är lite snarlika. Det är 5 karaktärer, en sjöman, en sjöjungfru, en alv, en man och en kvinna, som lever i ett universum, World of Lydia. Det finns en hel story kring detta.
Mm, jag anar det.
Så att det finns en massa olika sjöjungfrur och en massa olika sjömän under de här 10 000 då, som vi har tagit fram, men alla är olika ändå. Och sen har vi då sålt de här, och de kostar 0,1 Ethereum styck. Beror lite på dagskursen vad det är. Det kan vara 1100, det kan vara 1300, det kan vara 1700 svenska kronor. Det man får då när man köper en sån här, för då köper man ett konstverk, man köper ett konstverk, en bild på till exempel en sjöjungfru,
mm.
Och då får man tillgång till de utilities, alltså de värden som vi erbjuder.
Mm.
Och det vi erbjuder är, för mig har det alltid varit viktigt att så här, skapa möjligheter för kvinnor. Jag tycker det är jätteviktigt. Och när vi nu ser då utvecklingen av det som man kallar för Web3, så vad är det som händer? Jo, men det är som inom de flesta områden, och framförallt när det kommer till tech, att det är så här 81% snubbar, vita medelålders tech-snubbar helt enkelt, som är där, knyter alla kontakter, bygger alla bolag, tjänar alla pengar och sätter alla strukturer för den här nya digitala världen som vi alla kommer att kliva in i förr eller senare. Och då vill inte jag att kvinnor ska stå utanför, inte ha någon möjlighet att påverka de här strukturerna, utan bara behöva liksom säga, ah, ja men nu får vi väl kliva på det och rätta in oss i leden, som vi har behövt göra inom så många andra områden. Jag tror att det är extremt ohälsosamt för mänskligheten att vi ska ha en framtid som är utformad av en sån liten grupp.
Mm.
Så att jag vill få med kvinnor på det här, jag vill utbilda kring det här, så att en mer nyanserad grupp människor kan utforma vår framtid.
Ja.
Jag vill egentligen att alla ska med. Jag vill att unga, gamla, från alla bakgrunder, alla länder, liksom, ju mer nyanserad grupp desto bättre.
Mm.
Så att det vi jobbar med inom World of Lydia, det är att så här, vi vill vara en dörröppnare till Web3 för nybörjare och framförallt kvinnor. Där vi erbjuder liksom, vi har ett skitmysigt online-community. Det finns något som heter Discord, som är en app typ som ett Facebook liksom, fast det är, det är verkligen utformat för att ha ett community i. Så att man har olika så här, chattkanaler, och vi har spelkvällar, vi har en bokklubb, och vi har också då kanaler som är dedikerade till kryptonybörjare till exempel. Där man kan slinka in och så här, ställa frågan, vad är en NTF? Eller heter det NFP? Eller NFT? Ja, just det.
Skönt att jag inte är liksom den mest gröna personen i det här.
Nej, men alltså verkligen inte. Och vi vill ju vi har då liksom både moderatorer som tar hand om alla frågor och jag är där inne och svarar. Vi har jätteduktiga människor som jobbar i teamet. Vi har till och med en skatteexpert, en grym tjej som heter Thomas Sinn som har en egen kanal där hon svarar på skattefrågor kring Web3. För att folk är också nervösa då. Hur blir det med deklarationen om jag köper en NFT och sen säljer den till vinst? Eller om jag har bytt min NFT med någon eller jag har köpt Ethereum och sen sålde jag. Så att hon finns där, vi finns där som en gratis resurs då. För att liksom man ska kunna lära sig om det här på ett tryggt ställe där inga frågor är dumma frågor. Och Discorden är alltid öppen för alla. Vi kommer aldrig stänga den. Man behöver inte äga någon av våra NFT för att komma in där, utan där är alla välkomna. För liksom agendan för oss är att så här, kom in hit, skaffa en uppfattning om vad Web3 krypto NFT är. Lär er någonting om det. Sen behöver ni inte investera i World of Lydia om ni inte vill. Ni behöver inte köpa krypto om ni inte vill. Men då kan man åtminstone ta ett informerat beslut om sin egen framtid. Om man vill vara delaktig i den biten av det eller inte. Jag vill bara inte att folk ska gå ovetande. Så sen helt plötsligt så här, ja nu finns det här. Varsågod att komma in. Kvinnorna till vänster. Liksom, här har vi låga löner, slitiga jobb och inte så mycket möjligheter. Men tyvärr att ni joinade så sent. Liksom.
Ja.
Så att dels erbjuder vi det. Men sen har vi också då vissa perks som är liksom låsta till våra NFT-ägare. Och det är alltifrån, vi har så här skitbra rabatter. Vi teamar upp med massa olika företag inom en massa olika, alltifrån kläder till hudvård till upplevelser till, ja, det kommer jättemycket. Där vi erbjuder våra NFT-ägare sjukt bra rabatter som man får exklusivt då om man är medlem hos oss. Sen håller vi även på att bygga ett metaversum. Och nu är det ju ännu mer då folk som bara, kan hon inte sluta nu? Vad är det för jobbiga grejer som man måste sätta sig in i? Men det är helt enkelt bara en förlängning av våran värld. Det är en digital värld där man kan ha jävligt kul. Vårat metaversum kommer innehålla en digital medlemsklubb där vi kommer ha workshops. Det har vi redan i våran Discord, men som är då låsta till våra ägare. Att vi har workshop som allt ifrån ekonomi till hur man skapar roliga stickers. Liksom. Men där kommer vi ha workshops och ha konserter och events för våra ägare. Vi kommer också ha, för jag är så, har alltid älskat att så här, spela virtual reality-spel. Jag tycker det är mysigt. Men så blir jag alltså störd av att så här, de ska alltid slänga in en jävla troll som ska mörda den. Eller man måste, du vet, skjuta 5 hajar. Ja, eller...
Du är mer Sims-person.
Ja, men jag vill ha det trevligt och härligt. Jag vill fokusera på så här, det ska vara vackert och mysigt. Så att i vårt metaversum så kommer man också då, om man är en NFT-ägare, så kommer man kunna låsa upp upplevelser inom World of Validia, där man kanske i havet så får man låsa man upp en havsupplevelse som bara är fantastisk och fokuserar på så här, magi, välbefinnande, självutveckling, öppna sinnena, du vet.
Det låter ju sjukt flummigt.
Ja, men det kommer bli jättemysigt. Jättemysigt. Och man kan uppleva det med VR eller bara gå in via en webbrowser och bara så här, mysa omkring där. Men sen har vi också IRL-träffar. Vi ska ha vår första pop-up-event nu i, det blir förmodligen i november.
Mm, kul!
Ja.
Ska man bara, jag som fortfarande hänger här i köttvärlden.
Ja. Kom då, det vore så mysigt. Då ska vi ha något som heter Woa Weekend. Så vi kör 2 dagar där vi bara så här bjuder på väldigt, väldigt så här, ett härligt häng, också konsert, bra workshops, jävligt trevligt.
Alltså det låter ju som världens, alltså det låter ju jättestort det här.
Ja.
Alltså hur många ägare har ni nu? Hur stort är det här? Vad förväntar ni er? Liksom vad, för du, du alltså, du är så här, this is gonna change the world. Och jag bara, jag känner mig så efter.
Nej men, alltså det kommer förändra världen. Vi ligger ju väldigt långt efter i Skandinavien, ska man veta. Tittar man på USA så är den här biten av det här, det ligger jättelångt fram. Alltså NFT, sådana NFT-projekt och ett sånt som jag driver, de NFT-varumärkena som har lyckats väldigt bra, eller Web3-varumärkena där, de gör ju liksom samarbeten med Adidas, Billboard. Ett sånt NFT-projekt släpper sitt eget monopol nu i samarbete med liksom Monopol, vad heter det, Hasbro, det här gigantiska leksaksföretaget. Så att där har liksom NFT-projekt lyckats bli varumärken som nu, som vilket varumärke som helst. Och det är också våran ambition att så här, vi vill ju skapa ett varumärke som tar avstamp i den här World of Lydia världen med de här karaktärerna.
Mm.
Vi har vårt community kring det. Vi har våra NFT-er, men vi vill ju också så här skapa en film, vi vill skapa böcker, vi vill göra allt möjligt med det här varumärket.
Ja, men alltså, sky is the limit. Jag älskar att du det är inte liksom så här, ja, men jag kanske skulle vilja typ göra en kopp, utan det är så här, jag ska göra en film.
Ja,
men come on Disney, let's go.
Ja, men och jag, alltså, det är framtiden. Om man tittar på liksom, jag tror att vi har väldigt bra chanser att bli ett utav de riktigt stora Web3-varumärkena, därför att vi är så extremt tidiga i Skandinavien.
Mm.
Då har vi first movers advantage. Alltså det är viktigt att vara först. Och tittar man på de som var först i USA, de var på intet sätt bäst, men de var först och nu är de störst. Vi är först och vi är jättebra, om jag får säga det. För vi har ju liksom haft de här 1,5 åren på oss att öva på andra projekt som har liksom, vad ska man säga, paved the way. Och så att vi har ju skapat ett projekt som är jättebra, som har en så här långsiktig vision, ett bra team. Vi gör jättebra grejer, vi skapar värde för våra ägare. Och vi är dessutom först, och vi är dessutom så här kvinnligt ledda, kvinnligt fokuserade. Vi har väldigt mycket uspar.
Mm.
För du frågade tidigare så här, hur tjänar man pengar på det? Jo, Att vara med i ett NFT-projekt är jäkligt kul, och man vill vara med för att det är ett roligt community, och man vill vara med för att det har bra utilities. Det finns ju NFT-projekt som har som utility att man, så här, man får åka på en 3-dagars weekend i Italien till ett jättebra pris och hänga med likasinnande. Eller, ja, det finns allt möjligt. Men man kan ju också då... Men det här är inget jag brukar sälja in, utan det här tycker jag är en bonus. Att om NFT-projektet som man då investerar i, vars NFT man då köper, om det sköter sina kort rätt och blir ett populärt projekt, då går värdet på NFT-erna upp. De kan gå upp, ska jag säga. Och då kan man sälja dem med förtjänst och tjäna pengar. Lite som, man kan dra en parallell till att man investerar i ett bolag. Man köper aktier i ett bolag som man tycker har en spännande resa framför sig. Bolaget levererar, teamet levererar, aktien går upp och du säljer dina aktier och cashar hem.
Det är typ så jag ser på det.
Mm.
Att man investerar och kanske hoppas att det ska vara bra, men kanske inte förväntar sig det.
Nej, och då är det viktigt också, tycker jag, att tycka att det är kul på vägen. Att så här, det är därför jag, det första jag säger till folk är inte så här, du kan tjäna pengar på det här.
Nej.
Utan du ska tycka att det är ett roligt community att vara med i. Du ska tycka att det är kul att göra alla de här grejerna som vi gör. Mm. Och vilja vara en del av det. Och sen är ju mitt mål, alltså absolut, jag vill ju att folk ska tjäna pengar på oss. Jag vill att de ska få ett monetärt värde av att de har investerat i oss. Så att jag kommer jobba jättehårt för det. Och lyckas vi då bli ett av de här stora projekten, som jag hoppas och tror att vi kommer bli, tror jag verkligen att våra NFT kommer gå upp i värde. Och tittar man då, om man gör en parallell till hur det ser ut i USA, där såna här NFT-projekt har kommit mycket, mycket, mycket längre, och där gemene man vet vad NFT är, vad Web3 är, vad krypto är. Jättemånga äger krypto. I USA är det jättemånga privatpersoner som äger NFT till exempel. Så nu stod det till exempel i Forbes om ett privatkapital, så här riskkapitalbolag som har gått in med $150 miljoner i ett av de här NFT-projekten, som var ett av de första. Och den värderingen är då $750 miljoner utav det varumärket, det NFT-varumärket, eller Web3-varumärket då, ska man säga. Och tittar man på USAs största projekt, kvinnliga projekt, World of Women, det var det första kvinnliga och det första kvinnligt fokuserade projektet i USA. Så de fick mycket uppmärksamhet på grund av det. De fick mycket stöttning av liksom amerikanska stora kvinnliga kändisar. Och nu till exempel, en som är väldigt investerad i krypto-NFT är Reese Witherspoon.
Mm.
Och hennes produktionsbolag, som till exempel nu har gjort filmet av Där kräftorna sjunger. Hon är en fantastisk person. Hon har rättigheterna till att göra och håller på att producera en tv-serie om World of Women baserat på deras karaktärer då. Det här NFT-projektet World of Women. Så att där har hon liksom förstått att det är varumärken som en väldig massa människor... Alltså alla som äger en NFT, man känner en väldigt samhörighet med det varumärket och det projektet. För att man har investerat i det och man är en del av det communityt.
Mm.
Det handlar inte bara om att så här, jag köper en Chanel-väska för att jag tycker den är snygg och det är en bra statussymbol. Utan det är så här, jag köper en Chanel-väska för det är en bra investering, jag tycker den är snygg. Och de har världens roligaste fester, jag får jättebra extra värden. De flyger mig hit och dit så att jag får träffa den och den. Och jag får roliga gåvor skickade hem till mig och jag får uppleva roliga saker.
Mm.
Så att det är väldigt roligt att investera i NFT-projekt och de kommer bli stora här också. Sen är det frågan om när. Alltså, det kan dröja 2 år.
Det
kan
jag älskar att se hur taggad du är på det här. Alltså, nej men alltså, man ser ju hur ditt engagemang bara lyser, vilket är ljuvligt. Vi måste börja avrunda, men om man nu vill vara med i det här, hur gör man?
Om man vill vara med i det här, då kanske enklast att man går till worldofalydia.com. Där kan man läsa om oss. Och där kan man klicka på en knapp där det står Discord. Då kommer man till det här liksom online-communityt så att man kan slinka in och hälsa på oss och se vad vi pysslar med. Det finns också en knapp där det står Mint. Och trycker man på den, då kan man köpa en av våra NFT-er. Och det kan man göra antingen genom att ha en Metamask som man fyller med Ethereum.
Det roligaste.
Men för alla de som tycker nej men gud vad krångligt, orkar inte, så kan man också köpa bara med kort. Alltså vanligt betalkort. Så man trycker på Mint-knappen för då skapar man en NFT. Man har ingen aning om vad man får.
Aha, utan man får inte välja liksom.
Nej, inte när man mintar. För då är det med att skapa den. Så den slumpas fram av ett program. Så att jag vet inte heller hur den ser ut.
Spännande.
Och då kan man ju få de som är... De har ju olika värden också beroende på hur de ser ut. Och vilka som är ovanligare slash mer vanliga. Och vissa är super speciella. Där vi
men
till
jag
exempel...
vill ju ha en sjöjungfru.
Ja, men du kan också gå till, det finns en andrahandsplats då som heter OpenSea. Och där kan du köpa, och den här sjöjungfrun klickar jag med bland de som heter Salu.
Mm.
Men då måste du skaffa Ethereum.
Okej.
Okay. Än så länge, jag är 100% säker på att det väldigt snart kommer gå att köpa med kreditkort där också, inom kort. Men än så länge så måste man det.
Alltså, du har faktiskt lyckats göra mig lite mer pepp på det här.
Ja, är det så?
Ja, faktiskt. Ja. Ja, men jag kände att så här, jag har ingen aning hur det kommer gå. Jag litar på dig, för jag vet att du är en klok, bra person som inte skulle liksom skämma folk. Och jag tycker att det bara är, även om jag inte fattar så är jag så här, ja men alltså, I'm on board. Vi får se, vi får se vad som händer. Men det är väl så det funkar att investera?
Lite så är det ju.
Ja.
Och vi har liksom, om jag får säga, avsluta med en liten story, så är det, vi har en historia om World of Lydia som jätteenkelt förklarat går ut på att hon var ett litet människobarn som upptäckte en ny värld. Där det bodde alver och sjöjungfrur och sjömän. Och, ja, hon var helt enkelt väldigt modig och hade modet att så här, utforska den här nya världen och det här nya universumet. Och gav sig in i det med hull och hår fullt ut. Och för sitt mod så blev hon belönad med att bli drottning över människorna i den världen.
Mm.
Och vi koloniserar inte, utan sjöfolket har en egen drottning, alverna har en egen drottning och sådär. Men, och då drar vi en parallell till de som är med oss på World of Lydia-tåget. Att så här, de, framförallt kvinnor, men män är jättevälkomna. Vi har snubbar också i vårt projekt. Men de som...
Det är inte målgruppen.
Nej, men de har sina egna plattformar
ja,
och projekt. Och
ja,
så de
ja,
behöver
alltså,
fler.
Jag är med dig.
Men så att de som liksom är med oss och går med oss i det här och är modiga nog att utforska och ge sig in i Web3 och ge det en chans, är jag ju 1000% övertygad om att de också kommer bli belönade för sitt mod på en massa olika sätt i framtiden. Att de vågar liksom doppa tårna i det här redan nu. För du ska veta att det här, den här okunskapen som du och alla andra sitter på, det innebär ju också att alla, vi är extremt tidiga. Och att vara med i någonting extremt tidigt, det är ovärderligt.
Mm. Tänk de som sålde sina Apple-aktier typ så här 97.
Ja.
Ja.
Precis. Nej, men så att våga åtminstone bara nosa på det. Sen behöver ni inte köpa mitt projekt. Det är inte det egentligen som jag brinner för, utan jag brinner bara för att kvinnor ska få skaffa sig kunskap kring det här.
Tack snälla Vanja för din public service idag. Och för att du hängde med mig här en stund igen. Det var jättefint.
Tack snälla Linda. Känner mig som en kryptomamma. Som en små kryptokycklingar. Som, eller lär dem flyga. Fluff, fluff, fluff. Kom här, flyg.
Hans kan inte flyga.
Rackars. Dålig, vad heter det?
Dålig analogi. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram. Och tagga mig @lalinda och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.